den är ganska lång, men den börjar ungefär så här, fritt översatt. Den yngsta sonen finns inte mer, sa de. Korna finns inte mer, sa de. Bufflarna försvann i branden, sa de. Ungmön finns inte mer, sa de. De flesta hundarna och katterna har flytt, sa de. Det fångar ganska bra den här känslan av förlust på förlust. Jag menar, den här jordbävningen kommer i ett läge där många redan har förlorat vänner eller familjemedlemmar i inbördeskriget. Också nu detta ovanpå allting.
Tack så mycket, Axel.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin. Gäst Axel Kronholm. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
Tid för nyheter i P1. Klockan är 5.
Staten kan komma att behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk FMV, i Ekots lördagsintervju. Enligt Mårtensson kan det handla om beställningsgarantier, investeringar i maskiner, men även statligt ägande i försvarsindustrin. Barn och unga väljer bort sökmotorer som Google och använder i högre utsträckning nu generativ AI, som exempelvis ChatGPT, när de söker svar på frågor. Det här visar Internetstiftelsens årliga rapport. Enligt organisationen så ställer det här nya krav på källkritik, eftersom det är svårare att veta varifrån informationen kommer och om den är sann. I Borås skadades en man allvarligt i en singelolycka i natt. Bilen han körde voltade och körde in i en stolpe, enligt polisen. En förundersökning gällande vårdslöshet i trafik och misstänkt drograttfylleri har inletts efter olyckan i Borås. Nästa vecka kommer priset på kaffe att chockhöjas, enligt Göteborgs-Posten. Det handlar om prishöjningar på runt 20%. Kaffeföretagen förhandlar nämligen med matkedjorna om priset för 10 veckor i taget. Och nästa vecka börjar en ny sån period, samtidigt som priset på råkaffe på världsmarknaden ökar till de högsta priserna på 50 år. Och det här beror i sin tur på extremväder och klimatförändringar som har gett sämre skördar. I USA har nu 5 republikanska senatorer ställt sig bakom ett lagförslag som kräver att kongressen måste godkänna Trumps tullar inom 60 dagar. Men även om senaten skulle godkänna lagförslaget är det tveksamt om representanthuset skulle ta upp det. Och Trump skriver på sociala medier att han aldrig kommer ändra sin politik. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Och det är dags för P1-dokumentär. Hur är det egentligen att jobba som flyttgubbe? Programmakaren Ester Roxberg följde flyttgubbarna och bästa kompisarna Uffe och Pygge i Malmö under mer än ett års tid. På jobbet och hemma i ettan som de bor i tillsammans. I flyttbilen delar de samma erfarenheter av en tuff uppväxt och många år med missbruk. Men så väljer Pygge plötsligt att svänga av på en ny väg.
P1 dokumentär.
Ja du.
Ta 2 sigma.
Ja du.
Uffe och Pygge. Flyttgubbar forever. Av Ester Kedsa Roxberg.
Är det vad vi sa då?
Japp. Tack så mycket.
Flyttgubbarna i sin bransch är så här att du trivs med det eller så hatar du det. Det är antingen eller. Och jag har alltid älskat mitt jobb. Jag har jobbat sedan jag var 18. Jag har jobbat sedan dess.
Nu tar vi på tippen med detta.
Jag hittade äntligen någonstans där jag verkligen kunde vara mig själv.
Uffe och Pygge är flyttgubbar i Malmö.
Vi, eller den sorten som människor, vi kan inte sitta på kontor. Man kanske har diagnoser som gör att du kanske inte passar överallt.
De är båda runt 40 och har jobbat med flytt sedan tonåren. Ett jobb där många har brokiga bakgrunder.
Någon var kanske pundare, någon var före detta pundare. Någon var alkis, någon var före detta alkis. Någon hade suttit på kåken. Alla hade sjuk humor. Det var ytterst få vad man då samhället kallar normala människor. Så det var det som gjorde att jag trivdes väldigt, väldigt bra.
Jag träffade Uffe och Pygge första gången när de flyttade till mig. De stank både av alkohol och cigarettrök. De var slitna, såg ut som de inte sovit på flera år. Men ändå så kom de in med glatt humör och jonglerade möbler och kartonger i timmar. De verkade vara nära kompisar. Men flyttgubbar, vad är det egentligen? Jag fick tag på deras nummer efter flytten och träffade dem i Rörsjöparken i Malmö.
Du vet, jag har blivit finkänslig. Du vet, jag dricker bara fina saker.
Här har det alltid varit liksom hela torget här. Hur de än har byggt om och gjort dem här. Så alkisarna har alltid hängt här. Alkisarna satt i en hörna och pundarna satt i en och jonkarna satt i en. Så man är ju uppvuxen i den parken här, Rörsjöparken. För man är rädd för alla alkoholisternas hundar som sprang lösa alltid.
Med alla droger och fannans must och allt bråk och tjafs här omkring. Så jag blev för gammal för det.
Det är en sån samling av oss misfits.
Jo, det är bara fan vad pigg. Vad ska du? Hej, hej. Sami, trevligt, trevligt.
De ser väldigt olika ut. Pygge, liten och smal med snaggat hår. Pratar och skrattar mycket. Uffe påminner om björnen Baloo. Men luggsliten, med sneda tänder och ett öga som alltid är stängt. En flyttskada. Han är blyg och tillbakadragen. Fickorna på Uffes mjukisbyxor hänger. Han har en vinflaska i varje.
En vinare. Det måste ha kunnat komma upp lite så.
Han drack ingenting igår. Så sa jag till honom, tänk dig nu för så du ser till att ha fyllet till Ester kommer. Annars kommer du inte våga prata. Så fort det kommer en söt tjej, har inte han fyllt i sig så kan han inte snacka.
Fuck you. Du visar inte hon det. Mitt förråd.
Det är ingen hemlighet att de båda dricker mycket och tål mycket.
Vi krökar med en polare i Helsingborg. Tog ett tåget hem sen på morgonen. Jag skulle ändå inte jobba. Så när jag väl kom till centralen så jag kände inte mig full. Men benen gav, jag kunde inte stödja på mina ben. Så jag fick själv ringa ambulans. Så sa jag, jag sitter i perrong 1B. Så kom de och hämtade mig och så upp med mig till sjukan. Sen till sist somnade jag ju där på akuten. Det hade kanske bara gått en timme emellan där, sa läkaren, från det jag kom in till han väckte mig. Så sa han, du, förut om man tar bort att du luktar som ett helt systembolag så kan man inte se på dig att du har 3,6 promille nu. Det är liksom en timme sedan du kom. Så han sa, du ska egentligen inte leva för tillfället. Och jag, så, men då frågade jag bara, så är vi klara här? Kan jag... Så ville de ju att jag skulle ta mig till beroendecentrum, för det ligger ju ändå inne på sjukhusområdet. Men då tyckte jag det var en bättre väg att gå hem och sätta igång en supa igen.
Vi kommer upp till Möllevångstorget. Här är fullt med folk. För här säljs stans billigaste grönsaker. Och här bor Uffe och Pygge. Men de är inga typiska möllanbor, säger de.
Det är jag, Uffe och en av grannarna. Sen vi som faktiskt är utombörlingar här. I detta område.
Här finns också gott om barnfamiljer, lådcyklar och veganska kaféer.
Café Jord heter det. Det är bara vegansk. Vi har ätit vegansk kaviar. Jag köpte Uffe en gång på fyllan. Kalles kaviar. Och det, ja, i en sekund smakade kaviar. Sen vet jag inte vad det smakar. Fotsvett eller det var skit. Veganer är bara så här, Gretas supportrar som äter tofu.
Fyra trappor upp utan hiss. bor de tillsammans på 30 kvadratmeter.
Ja, ska vi gå upp där? Får se hur ni bor?
Men nu ska jag bara säga, jag har skitsvårt att gå trappan.
Ja.
Så ni kan gå före, jag kommer efter senare. Ja.
Men han har faktiskt en astma-grej med sig.
Det är så kämpigt, men det går.
Visst, man springer och trappar som det är för jobbigt.
Säg mig.
Tack. Du, det räcker med att du tittar in i 20 sekunder så har du sett hela.
Det luktar cigarett i hallen, men det är välstädat i det lilla rummet med kokvrå. En säng, en soffa och en tv. Affischer av Marilyn Monroe och vodkaflaskor på väggarna. På en hylla, fislukt på flaska. Pygge har en garderob, men Uffes alla saker finns i en kista framför soffan.
Men vad sover du för?
Soffan?
Ja.
Det är det bästa som finns. Jag kan inte sova i vanliga sängar. Nej, det är sagt. Ja, det är 10 år sedan jag sov i en säng nu.
Vi har inga liv egentligen efter dem. Jag ligger här och tittar på TikTok. Liksom 41 år. Sen somnar han sittande med munnen öppen.
Men det är ju en väldigt liten lägenhet. Blir ni inte toka på varandra?
Jo, för det är så lite plats. Så kan du...
Ja, det var typ
rök i vardagsfönstret och tjockis istället. Här är ju liksom...
Så att Tim kan göra tjockis. Aldrig.
Du är smällfett.
Tack.
Alltså vi gnabbas, vi också. Precis som alla andra jävla sambopar. Precis som han retar sig på mig, det här att jag alltid säger, ja, vi löser det sen.
Så kan han gå in och lägga sig, menar jag, för att spela. Ja, men kan du hjälpa mig? Sen. Nej, snälla Pygge, nu. Sen. Bara vända på röven. Okej, då är det så får jag själv göra det. Så jag sa det, den dagen han dör så ska jag skriva Fredrik Sen Larsson på hans grav. In parentes, sen.
De träffades på jobbet och blev kompisar direkt.
Första gången? Alltså jag hade varit arbetslös ganska länge då. För jag gick på SUS. På den tiden så gick du på SUS- typ mer än ett år så anställde kommunen dig. Så hamnade jag på en liten flyttfirma. Satt jag i fikarummet så hörde jag bara någon som stod och skrattade och hostade. Först jag tänkte så skicka inte med mig med den idioten. För det pallar jag inte. Så det var verkligen första gången jag träffade Uffe. Sen var det väl bara någon månad sen bodde du hemma hos mig. Sen helt plötsligt så hade vi skitkul.
Det var ju faktiskt mycket så att vi hade ju typ detta gemensamma, det var ju spriten ju. Och det är där man fastnar lätt för andra. Och sen var det ju att han var så utflippad som han är. Så att han springer naken ut där, han gör det direkt, så han bryr sig inte, han har inga hämningar. Medan jag är typ tvärtom. Det är kanske det som gör att det funkar så bra också.
Så här, han går vänster så går jag höger enbart för att störa mig. Det tycker jag är skitball.
Uffe är 42 år. Och säger att han druckit sedan han var 11. Jag frågar om han har funderat på att sluta dricka.
Det har gjort många gånger. Jag har börjat igen. Men sen är det ju... Varför, är det inte psyket? Vad fan kan man säga? Det är bara det karaktären, du vet. Får ett litet motstånd i livet. Okej, nu fuck det att du ska börja dricka och röka. Men det är ju alkoholismen i sig själv. Men sen tycker jag också det är fel att många går runt och snackar om att det är föräldrarnas fel som orsakat att vi dricker. Nu som vi läkar så till mig, du vet Uffe att det är mycket starkt ärftligt att dricka. I grund och botten så har vi egentligen två val. Vi kan gå det hållet och dricka som våra föräldrar. Eller så kan vi gå det rätta hållet.
Idag ska jag åka med Uffe i flyttbilen. Kollegan Louis kör. Uffe har inget körkort. Louis, som är uppvuxen på Rosengård i Malmö och egentligen skulle bli akademiker. När han var 19 föreslog hans bror att Louis skulle börja inom flytt. Och sen har han blivit kvar.
Jag pluggade ekonomi. Så var jag utan jobb. Så sa min storebror, hej, vill du testa flyttbranschen lite? Alltså, det är ändå roligt, vi är ett gäng killar, går och snackar och skojar och bär samtidigt. Jag bara, ja, varför inte? Sen har jag bara fastnat i det.
Så.
Vad brukar ni snacka om i bilen då?
Vi?
Ja. Oh, det
vill
du inte
veta.
Nej.
Jo, säg du.
Alltså det är flyttgubbesnack.
Ja, vad är flyttgubbesnack då?
Ja, allt snack man inte ska föra en bil.
Vad man kan beskriva Uffe, ja. Han är inte frisk någonstans för 5 öre. Det är han inte. Men han har världens hjärta av guld, om man säger så. Jag vet att hade jag haft problem mitt i natten, till exempel blivit hemlös eller vad fan som helst, hade jag kunnat ringa Uffe, han har sagt jag ställer upp. Och jag kan säga att denna firma ska vara glad att de har haft Uffe, någon som Uffe, i så här många år. För jag kan lätt säga att det är många, många firmor som hade velat ha en som han, som bryr sig om firman så mycket och sköter firman så som han gör.
Nu är vi på tippen. Uffe och Louis har tömt en lägenhet inför en sanering. Och nu ska allt slängas. Gammal bråte och stora möbler far genom luften som om det vore tennisbollar.
Man träffar så mycket kunder. Ibland får man vara en psykolog själv till kunder. Ibland får man gråta med kunder. Det är därför de skickar ut mig på mycket äldreboende. För jag är mer ödmjuk än hos dem och tar dem som en... De gråter på typ en tavla som har varit där sedan 1930-talet kanske. Jag måste vara där och vara där som ett stöd för dem, för de vill ha med sig allting till ett äldreboende. Men jag måste också förklara för dem samtidigt att det där funkar inte. Att du kan ta med dig 100 tavlor till liksom en liten etta.
Du, har du sett de såna här hoarders? Det är en utmaning. För du vet ju inte alltså hur mycket de har och vad som ska med. Du vet, det är ju lite svårt.
Ska ni avgöra det då?
Nej, det ska de själva avgöra. Mm. Men det händer att vi får vara med i processen när de ska ju packa. Och då står vi där bara, okej.
Det verkar rätt otacksamt att vara flyttgubbe.
Nej, men det är inte alltid vi får höra att grabbar, ni gjorde ett bra jobb. Det mesta vi får höra är allt det negativa. Typ, kunden är sur för detta. Det blev fläckar här kanske. Och ibland så kan vi få skulden för någonting som inte ens är vi som har gjort det.
Uffe hostar och spottar slem innan han tänder en ny cigarett.
Jag springer i mögel, svart mögel, grön mögel och fannas monster.
Uffe har en lungkapacitet som en 2-åring, enligt läkare.
Vad fan har jag? Det är muskelfästet av. Båtbenet är av. Jag har skolios. Jag har bäststräffs. Mitt knä kluddar. Jag har krampor i fingrarna. Tårna. Jag har kul. Ska vi fortsätta?
Jag kan säga så här, ibland har man varit rädd. Och han har varit helt grå. Alltså jag har sett stor skillnad på Uffe mellan åren. Från när jag träffade han till nu. Många människor tror att man är maskin. Alltså man, ja, du är flyttgubbe, du ska bara göra. Du ska bara bära, du ska bara göra detta, detta, detta. Alltså man blir ju härdad av detta jobbet. Så man blir hård så att säga, så... Han har halva kroppen redan mulad. Det har jag också. Men man fortsätter ändå, för att än så länge har det inte sagt stopp. Men det lär sig stopp någon dag.
Arbetsdagen är slut. Uffe planerar att koppla av som vanligt.
En bra dag när jag slutat jobba. Jag ligger på 12 sidor och 2 vener. Det är 7% jag sidor, så denna ligger väl på, fan ligger den på 13.
Hur är det möjligt att jobba med sånt missbruk? Jag träffar Uffes och Pygges chef, Kristoffer.
Tack. Då bara först.
Han har känt dem i många år. Han beskriver dem som storebror och lillebror.
De är två jätteskilda personer, men de har ju alltid haft ett och gemensamt. Och det är fyllet. Jag har aldrig satt ner foten till den mån av att du inte får dricka. Jag har alltid sagt till mina anställda att du dricker den mån som du vill må dagen efter. Jag ser inte upp som alkoholist, det gör jag inte. Men det är jättemycket han trycker åt sidan med alkoholen. Så att, som en Rubiks kub, det är vad Uffe är.
Hur menar du att du inte ser honom som alkoholist?
Ja, men eftersom att jag har varit så van. Jag är uppvuxen i en miljö med mycket sprit och knark. Sen jag var 1,5.
Är det därför du har en sån, en annan typ av förståelse för missbruk, för att du har sett det så nära?
Ja, det tror jag. För det är alltid myntet har två sidor. Men med det förtroendet du får haft under alla år och med den själen han har lagt ner för företaget, så har jag till den mån hjälpt honom med den privata delen av allt som kan jag kan också.
Uffes chef har hjälpt honom med läkarbesök, personlig ekonomi och har också varit beredd att bekosta helt nya tänder till Uffe. Men varför?
Varför inte hjälpa? Som jag sa, där är...
Det låter som en ganska otraditionell anställd. Och...
Ja. Men ser man det till anställningen, vad den ger mot dig och vad du får tillbaks, så tycker jag att det är skitsamma.
Vad får du tillbaka?
100% mer.
Är det vanligt bland flyttgubbar att man har ett missbruk?
Det tror jag, ja. Jag tror det blir en gemenskap. Att man delar ett par byr efter jobb och nu är denna dag klar. Tack för detta här.
Det finns en pub i Malmö där många av gästerna är flyttgubbar. Broderstugan. Personalen här får höra verkligheten bakom mångas liv, säger ägaren Bratislav.
Flyttgubbes liv är ganska tragiskt. De bara sliter ut sig själv. Tiden går. Inga framtidsplaner. Så som jag har sett det, så är det oftast folk som har haft kanske alkoholmissbruk eller problem hemma eller vill fly från någonting. Så bara kör de på där, för det är det lättaste. De sliter ut sig och sen så tar de en öl efteråt. Då är det bara in med alla verktygslådor och alltihopa. Och sen sätter de sig ner och tar en bira, skålar med varandra, slappnar av.
Just vad jag har fattat det som, så är det väl många i den branschen som kanske har kronofogden eller ett jobbigt liv innan.
Jenny är bartender.
Alltså typ, de kanske har en bakgrund som syns i register och sånt. De har inga fasta tider, de kan bli inringda när som helst. Alltså typ, och att de har ingen semesterersättning, vissa har ingen OB. Vissa ibland har inte haft sjukersättning, alltså allt sånt här som hänger på. Det är en utsatt grupp och en utsatt arbetsplats. Och de sliter jättehårt. Jag tror det är så därför de har mycket missbruk, för de bedövar all smärta i kroppen. Alltså typ. Men det är bara vad jag hör när de sitter här. Ja.
Nu går vi lite. Ska vi promenera?
Ja, det slutar med att du får gå runt själv. Jag kan inte göra det.
Vad drömmer du om just nu? Alltså, vad längtar du efter?
Jag hade velat bo på landet. Mitt ute, ingenstans. Ett hus, typ så här timmerstuga i mörkaste Norrland. Och bara vardag. Typ så fiska, kampa, tälta och sånt. Så tog grillat, fisken är precis har fångat. Fixa pula, ha lite höns och sånt. Så jag tycker jag trivs bättre på landet. Det blir liksom någon naturlig ADHD-medicin när jag är på landet. Jag blir mycket lugnare av mig själv.
Vad drömmer du om, Uffe?
Jag drömmer om ha en egen bondgård faktiskt. Höns, kycklingar, allting som jag och Pigge kan ha. Men vi är bägge två. Vi frågasatte på kronofogden. Ja. Det enda jag vill. Det enda jag och Pigge kommer ha sen. Är det inte så, Pigge?
Vi hörs, Nabil. Jag hör av mig sen.
Pigge är uppvuxen i östra Malmö, i stadsdelen Kirseberg. Pappa arbetade som tekniker på Televerket. Mamma tog ströjobb, mest som städerska. Båda föräldrarna var alkoholister. De blev bara 60 år.
Så kom en av grannarna och sa liksom, Pigge, du får nu gå ner och kolla till din mossa lite på innergården. Så jag gick ut och ställde mig på balkongen. Då stod hon. Hon hade tagit på sig min jacka som byxor. Så hon hade ett ben i varje arm. Stövlar och så bara BH. Då var jag liksom typ så 13 eller någonting. Fick gå ner och hämta henne och syrran satt och bölade. Så det är liksom typ sådana minnen man har.
När Pigge var 14 år blev familjen vräkt. Han och hans pappa bodde en period i en fiskehodda i Malmös hamn.
Min typ uppgift efter skolan och sånt, det var typ att gå in på industrierna. Alltså efter stängning och sno lastpallar så vi hade något att elda med. Men jag tyckte det var lite häftigt. Lite sånt luffarliv. Vi hade tv, men fast med sån här, du vet, typ som husvagnsantenn. Så att du fick stå så och vrida på den. Liksom, och så, vänta, stå still lite höger. Och så, nej, för mycket.
Idag är det bara industrier i Malmös hamn. Men Pigge minns åren med pappa bland fiskarna som en fin tid.
Han kände ju folk med fiskebåtar, så antingen lånade han en båt eller så åkte vi ut med dem. Så det var ju mycket så, just fisket var väldigt mycket jag och min pappa.
Hur dog han?
Cool. Så att hans lungor bara la av en dag.
Om du träffade honom idag, vad hade du velat att ni gjorde?
Vi har sett oss på bryggan, ta en grog och mäta. Lugn och ro.
Jag är här på filmen. Ja, men kom och, skitsamma, kom och byt bil med mig. Så, om ni har, jag tror inte det här är så låt mig bara.
Det är jag minns det, att jag har ordet kvar ut. Ni jävla idiot och du kan ingenting och du fattar ingenting och sådana grejer. Och det är sådana grejer som aldrig kommer att släppa heller. Alltså det kommer alltid att förtära mitt huvud.
Uffes föräldrar var också alkoholister.
Genom min uppväxt så är det så här. Vill ha grejer och fixa det. Hur du fixar det är upp till dig själv.
En gång när jag frågade om en hundring. Jag glömmer aldrig den då. Bara bränna en hundring rakt framför nyllet på mig. Vill ha en hundring? Jag bara, ja, ge mig den. Bara bränna den.
Jag satt mitt första avmöte när jag var 13. Gick jag och gömde sprit och sånt redan. Höll på med mina droger och min alkohol. Var alltid hos lite äldre människor, de jag kände.
Vad var det för människor som tog hand om dig?
Alkoholiserade människor. Och drogmissbrukare. Det är sådana jag drätts till hela mitt liv. Det funkar bättre för mig än att sitta bakom en skolbänk och försöka lära mig någonting.
Så plötsligt, ett överraskande besked. Pigge har bestämt sig för att sluta dricka och bli nykter. Han har blivit erbjuden ett nytt jobb på en firma som arbetar åt bland annat kronofogden. Och där är det nolltolerans mot missbruk. Han får hjälp på beroendecentrum och har varit nykter ett tag nu. Han säger att han är trött på att dricka. Han har börjat ett nytt liv.
Och det är tredje gången nu jag försökt sluta helt. Men skillnaden på denna och de två andra gångerna är väl att denna gången så vill jag ju inte dricka mer. De andra gångerna har det ju varit för typ att få tyst på folk runt omkring sig eller chefer eller någonting. Bara för att göra alla andra nöjda liksom. Men denna gången så är det liksom bara att hej hej. Liksom, jag vill inte dricka mer nu. Jag kan ju inte svära på att jag aldrig kommer att dricka igen, men planen är ju så.
Uffe har inte längre någon att dricka med på kvällarna hemma i lägenheten. Men han är glad för Pygges skull.
Jag har tillgång till. Så jag är stolt av honom att han är så jävla stark som han är. Det är inte många som tror liksom att vi klarar av det med tanke på att jag dricker nästan till varje dag och han är nykterist. I början sa jag till honom, snälla du måste säga ifrån ifall om det blir för jobbigt för dig, då får jag gå. Men alltså, jag stör ju, jag har aldrig stört han.
Pygges söndagar ser annorlunda ut nu. När jag hälsar på hemma hos dem står 10 matlådor uppradade i det lilla köket. Pygge gör storkok. Mat för veckan till sig och Uffe. En var till varje dag i veckan.
Vad är det då?
Det är bara köttfärssås.
Men då gör du tuffa också?
Ja, ja.
På söndagar har Pygge börjat gå och storhandla.
Och Uffe får absolut inte följa med. Nej. Nej. Det tar alldeles för lång tid. Som du och jag går så är vi där på max en kvart. Om jag går med Uffe så tar det en halvtimme. Han ska andas, det ska drickas, det ska rökas, ja. Det ska fisa. Alltså, det är liksom 100, det är som att vara ute med ett litet barn. Så jag har han får inte följa med.
Jag
Men du får inte följa med, har jag sagt
ju.
Nej, det tar för lång tid. Du kan se,
här.
Går du till broderstugan så går jag och jag står och handlar då.
Ja, ska du ta en taxi?
Nej. I normala fall hade jag väl suttit någonstans och druckit för det här laget.
Så det här gjorde du inte innan du...
Nej, absolut inte. Man tänker ju som en jävla idiot när man dricker så. Alltså man har ju inget vett. Man kan liksom sitta så det är 2 veckor till lön, då har 500 spänn. Nej, men då går man heller till bolaget. Det är liksom att jag går ju i princip bara till jobb för att få ihop pengar för att jag ska kunna alltså dricka.
Pygge säger att det är först nu som han fattar hur mycket pengar han lagt på alkohol.
Ja, om du köper 10 sådana sidor, det är lite över 200. Och som vinare så är det en 100, så det är alltså 300 spänn om dagen, 7 dagar i veckan. Det är liksom, bara där har du 2 lappar. Sen helgen är ännu värre, då dricker man ju ännu mer. 90% av mina fyller i alla fall var inte ens roliga, liksom. Det var ju bara för att man skulle överleva dagen. Nu betalar jag ju det här med fogden och inkassoskit man har gjort upp avbetalning, men där är ändå pengar över.
Vi går vidare till stadsdelen Kirseberg, som också kallas Backarna, där Pygge växte upp. Vi sätter oss i parken, utanför lägenheten där han en gång bodde.
De som kommer därifrån kallar vi för Backarna. De som är riktiga tar bort K-et och sätter dit G istället för Baggarna. Alla känner alla. Alla har barn med varandra. Alla knullar med varandra. Paradise Hotel, incest, familjefest. Men här i övrigt så är det en jävligt mysig stadsdel. Hade jag druckit nu så hade vi nog inte varit här nu. Det har ju tagit typ 20 år för man har fattat att jag och alkohol är inte kompisar. Och det är ju alltid lättare med barnen också. Det har ju satt mig äckligt mycket spår liksom att jag har hållit på som jag har gjort i alla år. Ja, men jag kommer på lördag. Sen då blev det där sms'et som vanligt. Nej, jag mår inte bra. Eller blah, blah, blah.
Pygge är pappa till 3 barn. De har vuxit upp med sin mamma. Han berättar om när hans äldsta dotter Mimmi föddes. Då var Pygge full.
Så jag plötsligt väckte hon mig mitt på dagen eller där tidig kväll. Ja, Pygge, vi måste åka in. Och så sa jag, skit i det. Ja, jag låg och sov, för jag var bakis eller någonting. Jag sa, skit i det, du blir bara hemskickad den där, så vände jag upp mig. Sen vaknade jag till så såg jag att hon liksom stod, hon kunde typ inte stå upp ordentligt. Så bara, oj, vi kanske måste åka in nu. Så det tog ju bara typ 2 timmar kanske på sjukhuset, sen var allting färdigt. Sen somnade jag i fåtöljen efter allting, för jag var helt färdig. Sen var det så här, efter om det var 7 på kvällen så körde de ut mig, man fick inte vara kvar.
Så då stack jag bort på Messingsson på Kirseberg och krökar satan tar mig fyra.
Vad drömde du om när du var liten?
Jag skulle bli fotbollsproffs. Vi spelade mycket fotboll på innergårdarna och sånt. Typ, mötte varandra och sånt. Jag var ju den ungdomen som aldrig drack. Inte röka, ingenting. Sen när jag blev där runt 18, strax efter någonting, så helt plötsligt så kom det upp andra saker som var mycket roliga. Typ fitta, krök och knark. Och sen är vi där vi är idag. Jag hade nu inte blivit proffsen där, tror jag.
Men hur tänkte du dig ditt liv då?
Inte att det skulle vara så här. Så, alltså, det jag ångrar mest är ju all tid med barnen jag har förlorat. Jag kan inte få tillbaka det där. Allt det här som du ser alla föräldrarna här, jag missar ju allt det här. Alltså, det är ju för att jag prioriterar att supa och knarka istället. Typ. Och sen så höll jag mig undan väldigt mycket för att liksom... Ja, men, så använder man ju det som en ursäkt. Liksom. Men det är bättre att de inte ser mig alls än att de ser mig i detta skicket. Så klappar man sig själv lite på. Ja, men det är... Ingen vill se sina föräldrar, så då är det bättre att jag håller mig borta ett halvår. Det är ett jättekorkat resonemang. Sluta dricka istället då.
Plötsligt kommer Pygges dotter Mimmi. Hon är uppvuxen och bor här på Kirseberg. Berätta om något minne av din pappa.
Men det är ju missbruk. En full pappa. För något år sedan så hade han fått sitt åtfall. Och så var han arg och upprörd. Nu minns jag att du började, men jag trodde du ville komma fram och hälsa på mig. Och så sa nej, sluta. För han så skräk så jag började skämma ut oss på gatan. Och så menade han på då att han skulle smälla in huvudet på mig. Så sa jag, ja men slå mig då. Det är väl en av de sakerna som kanske mest sitter kvar.
Mm. Vad minns du av det, Pygge?
Jag har väl svaga minnen av det. Jag hade ju aldrig slått. Alltså det finns ju inte. Men alltså det är ju sådana saker typ jag ångrar ju. För jag tänker liksom inte mig för. Det är ju ingen ursäkt att man inte tänker eller att man har varit full. Mm. Absolut inte.
Det var någon gång hans cykel hade blivit stulen. Och jag gick i Kirsebergsskolan. Så hade han ställt en olåst utanför vår mamma och morfar som precis bor där. Så var han väl full och så kom han ner på skolan men han såg inte mig. Så stod jag med alla mina vänner och vi spelade fotboll. Och så kom det då ut att han skulle knivhugga den som hade då, ja, stalt hans cykel. Och det var ju väldigt pinsamt för mig där. För en av dem jag gick med i klassen bara, vem fan är det? Jag bara, ja, det är min pappa. Jag bara, oj förlåt.
Hur har det känts nu när din pappa är nykter?
Man kan aldrig säga aldrig. Och så till en missbrukare också. Du vet. Jag tar en dag i taget. Så får vi se.
Jag ser nu mer än att liksom snart ett år för att jag ska finna tillbaka hennes tillit. Liksom. Alltså det är liksom, allting ligger hos mig. Det är bara upp till mig.
Mm. Vad har du saknat under din uppväxt? Liksom?
En pappa.
Mm. Vad är det för dig?
Ja, men, hålla saker som man lovar. Ja, bara vara vissa respekt. Var snälla mot varandra. Mm.
Men vad drömmer du om din framtid?
Om min framtid, ja. Att jag blir en bättre variation av min pappa, fast som mamma. Men alltså, jag vill ju inte bli en jävla alkis mamma där till mina barn. Bäh. Och så får du bo typ på LVU-placering, nej.
För det varit en rädsla hos dig?
Inte rädsla, men tanken har alltid kommit. Att, för folk säger ju att man, det ärvs. Men... Jag vet inte.
Jag sa att de spelar in en podd för han ville gå dit här.
Men så dyker en annan tjej upp. Mimmis bästa kompis. Som bor granne med henne här.
Ja, okej, ja.
Vem var det? Det visar sig att Mimmis kompis pappa också är alkoholist.
Mimmi har blivit som en lilla syster för mig. Alltså så att om hon är ledsen eller vill ha någonting att säga så vet hon var hon ska komma någonstans. Det är inte många som förstår hur det är att ha en pappa som... Mm. Skriker över gatorna på en och skämmer ut en inför folk och alla vet att Mimmi är Pigges dotter och jag är min pappas dotter, alltså så här.
Så det är alltid alla vet, är liksom. Fredriks dotter där va?
Precis, ja, man får alltid höra sådana grejer.
Ja.
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 Ja. Ja.
Det var inte det. Jag ser, vänta. Nu är detta sen de är barnsben.
Hur gammal är hon idag?
Du vet faktiskt inte.
De är jättefina och fel.
Ja.
Uffe har också barn. 3 barn han också. Men de har han nästan ingen kontakt med idag.
Vad känner du när du ser de här bilderna?
Visst, sakerna har ändå familjelivet. Det gör mig innerst inne, men... Alltså, det var bra att jag hade barn nära mig. Vi bodde. Vi var ute och körde lite. Vi var i, vad heter det? Astrid svar, heter det. Mm. Vi var runt där.
Brukar du laga mat till dem?
Ja, ja.
Vad lagar du för någonting då?
Korv och köttbullar. Nej, men vad fan. Alltså på den tiden så jag var inte den som jag är idag. Alltså idag är jag 100 mer gånger utflippad än människa.
Hej syran.
Hej.
Kom hon. Åh, vad fin du är. Har du sminkat dig nu?
Nej, jag sminkar mig inte.
Ester.
Hej, Rosa.
Kul att träffa dig.
Vi är på Nydala, där Uffe växte upp. Ett höghusområde med ett litet torg, en pizzeria och ett bageri. Och Uffes syster Rosa bor kvar sedan barndomen. Hon arbetar på ett äldreboende här. Och hon är den enda som Uffe har kontakt med i sin familj.
Alltså man vill ju bara det bästa för honom ju, att det gör ont igen. Alltså... För honom hade jag velat att han skulle haft ett annat liv utan alkohol.
Rosa minns också en tuff barndom med missbrukande föräldrar.
De var fulla och så bråkade de och brydde sig inte om oss alls. Så det var jättejobbig tid faktiskt. Alltså, för Uffes del att man fick ta hand om honom också. Jag bodde hemma fram till jag var 18. Så var jag gravid. Så jag flyttade därifrån för jag bråkade med min mamma. Jag har varit ensamstående hela tiden med henne och även min son.
Men sen andra sidan, tänk positivt. Var är vi idag? Vi är mycket starkare än många andra.
Vet du de som har perfekta föräldrar? Var är de när de går bort, föräldrarna? Då blir de svaga. Och vet inte vad de ska ta vägen. Jo, då, det är då vi står starka istället jämfört mot dem. För de har inte lärt sig den hårda biten. Det där vi är. Och har byggt upp vårt.
Hur har du lyckats hålla dig från alkoholen?
Ja, alltså det var ju det att jag sa att jag ska inte bli som mina föräldrar. Alltså det här med alkohol och sådana saker. Då har du inte heller. Jag... fortsatt mina barn på ett annat sätt än vad de gjorde. Och för att jag har sett så mycket med mina föräldrar och sen farbröder. Det är många där också som har varit alkoholister. Så jag har vuxit upp med mycket med alkoholismen. Och sen nu Uffe då, som också har lite problem med alkohol.
Mm. Är det viktigt med familj?
Ja, det tycker jag. För det är ändå en stor del av ens liv. Men det är bara Uffe som jag har kontakt med. Och det är jättetråkigt faktiskt.
Eller hur?
Stackars mig.
Vi är på flyttfirman. Jargongen är rå. Men stämningen varm. Uffe presenterar mig och berättar hur vi lärt känna varandra.
Vi gjorde en flytt till hon. Nej. Jo, så tyckte hon att jag, exakt.
Så tyckte hon att jag och Pygge väl var roliga.
Kollegan Henrik känner både Uffe och Pygge.
Backarnas sista artister och de är unga. Alla andra är 70 och uppåt.
Exakt.
och berätta om folk, alltså gamla artister, då dör i ett samhälle när man inte har någon att berätta om. Och de har inget samlingspunkter idag, för allting är liksom för modernt. Alla kaféer och sånt, och för dyrt för artister.
Du ska ner och hämta dem igen.
Är det inte den där? Samma
våning.
Flyttfirman är också en lagerlokal för magasinerade möbler och prylar. Vi går omkring bland övergivna diskmaskiner och antika bord. Lastpallar och flyttkartonger växer på höjden. Inne i personalrummet finns en soffa och en tv. Uffe har börjat tillbringa allt mer tid på firman. Han gillar att vara här.
Vi åker ut till Tövingelund. De har 1 kilo snitzel, pommes, bearnaisesås, 350 kronor. Och äter man upp allt på Tövingelund, då får man den gratis. Klarar vi av det?
Jag ska göra det.
Ska vi göra det?
Jag ska göra det. Men jag måste vara riktigt tom i kistan.
För Pygge går livet bra sedan han slutade dricka. Han har fått sitt livs första fasta anställning. Han har börjat träffa sina barn allt oftare. Han har också börjat träffa en kvinna. Och han har skaffat katt och börjat yoga.
Det är roligare att gå upp på morgonen, det är roligare att göra sig i ordning på morgonen, det är roligare att jobba, det är roligare att... Allting är ju mycket roligare. Det var bara en sak som behövdes tas bort. För att allting annat skulle liksom börja ordna sig. Jag har börjat vänja mig nu, vad Svenne.
Hur menar du?
Ja, hur ni andra känner det. Så åka på Ikea på helgerna, se vilka varmljus som är bäst.
Du lever Svensson liv nu?
Ja, nu har jag ju katt så det fattas ju bara villa, Volvo och någon kärring. Så får vi se hur det blir med Uffe. Min lilla sambo är på vift.
Uffe kommer sällan hem nu för tiden. Ibland är han dygnet runt på firman. Jag åker ut till industriområdet där flyttfirman ligger och träffar honom. Klockan är 8. Det är mörkt ute. Alla andra flyttgubbar har åkt hem.
Det är skönt att vara.
Varför är det skönt att vara?
För att vara man själv.
Att du är ensam, menar du? Att det är inga andra
förändringar? Ja. Exakt.
Det är jättekallt här.
Nej. Jag är bara krämt byggd.
Så du fortsätter jobba lite nu efter dagen är slut?
Japp!
Hur länge jobbar du då?
Efter det är slut.
Tills det är slut?
Ja.
Men du, hur har du mått på sistone?
Det är inte bra i alla fall. Det har varit mycket i huvudet. Så att, jag vill bara vara för mig själv och köra ut mina jävla hjärnspöken på mig själv. Ja, jag är som en levande zombie nu för tiden. Jag har sovit kanske 6 timmar nu på 4 dagar. Ja. Samtidigt som jag är extremt utmattad så är jag otroligt rastlös. Så att,
Har du någon du känner att du kan prata med?
Jag vill inte prata med.
Varför då?
Nej, jag löser mina problem själv. Ja. Inom alla mina tider har jag klarat mig själv. Som jag kan jobba 20 timmar om dygnet, det är inget problem för min del. Alltså, plötsligt slipper jag tänka. Därför är jag här, så kan jag ha någonting att göra lite där då.
Vem är Uffe när han inte är flyttgubbe?
Blandad människa. Mycket blandad människa. Mm. Alltså, ena dagen är jag tuff. Nästa dag är jag sorgsen. Nästa dag är jag prövar mig inte bara om någonting. Alltså, ja. För när man är ute hos kunder så måste man ju spela med lite i galleriet där. För att göra kunder nöjda. Alltså, jag var alltid var glad fast det var ont så får de ändå vara glad. Och man får spela på deras nota lite för att göra kunder glada idag. Det är bara mest själv nu för tiden. Jag träffade Pygge först igår på 3 månader. Det är ju jag vill hem. Men det är bara så komma hem så bara
Uh-huh. Blir jag rastlös, så vet jag inte vad jag ska göra. Blir det som en grej.
Jag undrar vad Uffes chef tänker om att Uffe är på jobbet så mycket.
Uffe är ju ett av de hönsen som har nycklar och ansvar på Virman. Så att om Uffe är här 5 timmar på en dag när han är ledig, så kan inte jag riktigt säga nej till det.
Varför tror du att han är här och jobbar lite ändå?
Efter så många år så lär du känna en person. Du ser tecken på en person, hur personen mår. Det är många som har många nitiska idealer angående alkoholism och allt annat. Och jag, vi har flera personer i familjen som har dött av alkoholism också, så att jag vet hur det är.
Men jag undrar, är inte Uffe och Pygge på väg åt vassigt håll nu? Samtidigt är bandet mellan dem så starkt. Pygge har försökt att få hem Uffe.
Så sa jag till honom, så kom hem nu istället.
Ja, men hur fan ska jag kunna, du så fjärde våningen, ingen hiss, ja?
Exakt. Det är just därför du ska komma hem, för då kan jag ha koll på dig. Kan du ta dig någonstans ju? Fan, springer runt där och yrar där nere. Det är mycket bättre för det blir här. Kan jag portionera ut dina sidor? Får du 7 om dagen? Nu gömmer jag dem på vinden. Kan du inte komma åt dem? Men det ville han inte.
Saknar du Uffe?
Ja, klart jag. Det är lite tyst.
Men har du försökt fråga honom ibland om när han mår dåligt och hur han mår och så?
Nej, vi frågar inte varandra det. Vi pratar ju inte så mycket känslor.
Varför gör ni inte det? Varför pratar ni inte om känslor?
Jag vet inte, det har aldrig varit så.
Har du sett Uffe gråta någon gång?
Nej, inte under alla. Jag tycker det är lite så här småskumt när folk börjar gråta.
Varför då?
Jag vet inte. Man vet inte riktigt vad man ska göra.
Är det lättare då att ha den där roliga jargongen? Flyttgubbe-jargongen?
Ja, det är mycket enklare. Det är mycket roligare.
Det blir allt svårare att få tag i Uffe. Jag får veta att han skadat armen i en flytt. Sen att han brutit benet. Att han sitter i rullstol. Och till slut att han ligger på sjukhus. Att det är allvarligt. Det går månader innan jag kan träffa Uffe och Pygge igen hemma i lägenheten. Uffe är precis utskriven från sjukhuset. Och han är nykter sedan 3 månader.
Det känns jävligt skönt faktiskt. Måste se efter kroppen lite först innan någonting annat ändå. Så som jag, innan jag precis då åkte in, har jag aldrig varit med om det. Så att jag blev lite rädd. Kunde knappt andas och kunde inte ens gå. Svällde upp han som en Michelin-gubbe. Så...
Hur känns det att ha din sambo hemma igen?
Det är kul. Det är hans jävla snarkningar och grejer. Men annars är det kul. Som har någon att sitta och snacka med på kvällarna.
Uffe och Pygge sitter i varsin ände av soffan och äter semlor. Drömmen de delade om en gård på landet är inte lika stark längre. Nu är det annat som är viktigare.
Det enda vi vill, det blir kvitt. Ja, med fogden och det som man sen lite längre fram så planerar vi på att skaffa något större.
Det är mycket ekonomisk fråga också. Det är inte så jävla billigt att bara flytta.
Det är ju så för när vi klirar det helt.
Men det får väl funka här så länge. Jag är bara nykter så löser allting så. Alltså automatiskt. Barn, ungar, jobb, allt vad fan det är.
Nu är man hemma.
Du är poetisk.
Hallå!
Tjena grabben!
Du har hört Uffe och Pygge, Flyttgubbar Forever av Ester Kedsa Roxberg. Producent Lotta Malmstedt. Slutmix, Viktor Kjernell. Och det här är ett program från 2025.
Du
Det känns väldigt tryggt att vi har en tydlig inriktning och en tydlig plan som vi nu genomför för att möta den osäkra värld vi lever i.
Ja, exakt hur ser planen ut att i rekordfart rusta Sveriges försvar i en tid när konkurrensen om vapnen är enorm? Hör Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk, i Ekots lördagsintervju.
Som publiceras i Sveriges Radio Play nu på morgonen klockan 6.
Dramatiskt läge i världshandeln efter Trumps tullbesked. Är förhandling eller konflikt bästa motdraget? Vi är med i Ukraina när AI-drönare tränas att själva hitta sina mål. Hör också om minnesmonument, franska protester och om konsten att skriva undertexter till svenska tv-serier. God morgon världen på söndag efter nyheterna eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Nu vill jag, Magnus Victorin, tacka för mig. Jag har varit presentatör i P1 under kväll och natt och jobbat med det tillsammans med ljudtekniker Ann-Charlotte Greus. Efter nyheterna klockan 6 är det vår kollega Per Berg som tar oss vidare in i lördagen den 5 april. Och närmast ska vi få en sjöväderprognos. God morgon, SMHI.
God morgon, och här på SMHI finns jag, Magnus Joelsson. Ett högtryck finns på Norska havet och under dagen, som under dagen fördjupas, och ett lågtryck på Belarus rör sig söderut. Kulingvarn är utfärdad på södra till och med norra Östersjön samt Riga bukten. Utsikter till morgonbitti, Tyska bukten. Omkring nordost 5-10, i morgonbitti ost eller sydost 2-7, god sikt. Fiskebankarna och sydutsida, omkring ost och ökande 5-10, på nordligaste delen syd. Ikväll avtagande 2-7, framåt natten växlande, god sikt. Skagrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring nordost 7-12. Under kvällen avtagande. I natt nord eller växlande 1-6. God sikt. Vänern nord 7-12. I eftermiddag växlande 1-6. I morgonbitt i nordväst. God sikt. Södra Östersjön nord eller nordost och ökande 8-13. På förmiddagen öster om Bornholm ökande 10-15. I natt avtagande 6-11. God sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön samt Riga bukten. Omkring nord 12-17. I kväll avtagande. I natt 6-11. Fram till eftermiddagen måttlig sikt i någon by av regn eller blötsnö. Annars god sikt. Norra Östersjön, nord eller nordost 10-15. I kväll avtagande 7-12. I morgonbitti nordväst 2-7. Mest god sikt. Finska viken, nord eller nordost 8-13. I natt avtagande 2-7. Mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nord eller nordost 8-13. I kväll med början norrifrån vridande väst eller sydväst och avtagande 4-9. I natt någon skur, annars god sikt. Och slutligen, norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, nord 5-10. I eftermiddag vridande väst eller sydväst, mest god sikt. Och så vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 26 cm under nollnivån i RO 2000. Ratan 25 under. Sundsvall 22 under. Stockholm 8 över. Karlskrona 13 över, Klagshamn 12 över, Göteborg 26 cm under nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 59 cm över referensytan på sjökortet. Och så aktuella vind- och väderobservationer. Torsminde, nordost 4 meter per sekund. Oxelösund, nordost 5. Skagen, nordost 7. Nordkoster, 5. Nord 5. Vädrarna nord 10. Måseskär nord 6. Pålgrunden nord 11. Naven nord 4. Vinga och Nidingen nord 7. Anholt nordost 12. Hallandsvädrö nordost 9. Drogden nordost 10. Falsterbo nord 8. Arkona nord 3. Skillingen nord 4. Hammerodde nord 8. Hane nord 11. Utklippan nord 9, Ölands södra udde nord 7, Ölands Norröde nord 9. Harstena nord 7, Hoberg nord 8, Östergångsholm nord 11, Fårösund nord 12, Skotska Sanden nordost 8. Landsort nord 6, Skarpen nordost 6, Svenska Högarna nord 10, Söderarm nordost 13, Finska Ute nord 13, Nyhamn nord 12, Märket nord 14, Örskär nord 13, Äggegrund nord 9, Kuggören nord 10. Brämmen nord 9, Lunge nordväst 5, Skogshudde och Järnesklubb nord 3, Holmen nord 5. Pyreklubb nord 13, Piterönskär nordväst 6, Rödkallen nord 8. Kemifyr saknar vi tyvärr uppgift för den här morgonen. Och slutligen då Storön nordväst 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka 6.55 med en landväderprognos. På återhörande då.
Staten kan behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger generaldirektören för Försvarets materielverk Göran Mårtensson i Ekots lördagsintervju idag.
Exempelvis om det inte är tillräckligt med att lägga större och längre beställningar så kan det ju vara att ge garantier för en viss produktion under en viss tid. Det kan ju också vara att gå in och göra investeringar i maskiner i tillverkningsindustrin. Och det kan ju också vara statligt ägande.
Vad staten väljer att göra är ett politiskt beslut, men FMV anser alltså ändå att man bör överväga garantier för att få försvarsindustrin att satsa långsiktigt, trots att säkerhetsläget tyder på att efterfrågan kommer vara hög under lång tid framöver.
Nej, men de har ju påbörjat att öka produktionskapaciteten och det har ju också påbörjats investeringar för att bygga bort flaskhalsar i tillverkningen. Så det är ju på väg upp. Men jag menar ju att mer måste göras.
Reporter här var Katarina von Arnt och hela Ekots lördagsintervju finns nu i vår app. I Malmö är faran över efter att polisen oskadliggjort de skarpa handgranater som hittades i en ryggsäck igår kväll. Leif Fransson jobbar på polisens presstjänst.
Nationella bombskyddet plockar isär granaterna på plats. Man har tagit ett sådant beslut. Sen kommer teknikerna att säkra spår på de här farliga föremålen.
I Papua Nya Guinea har nu tsunamivarningen dragits tillbaka efter jordbävningen i natt. Jordbävningen inträffade i havet och hade en magnitud på 6,9. Datorspel blir en allt viktigare del i den militära utbildningen. Inom vissa områden så är datorspelare bäst lämpade för uppgifterna. Staffan Granberg är chef för Centrum för krigsspel på Försvarshögskolan.
Det moderna kriget finns ju stora inslag av liksom, att vara en operatör och att kunna tänka liksom, både taktiskt och strategiskt. Snarare än att det bara är viktigt att kunna lyfta tungt och springa fort.
Och allt eftersom digitaliseringen ökar så tar dataspel allt större plats i officersutbildningarna. Men det är inte så kallade first person shooter-spel som försvaret övar på. Det vill säga spel där spelaren går runt i spelet och bekämpar fienden med skjutvapen.
Vi använder ju i första hand egenutvecklade spel. Och då har vi både traditionella kartbaserade spel och hexagonbaserade spel. Och sen har vi även digitala spel som vi utvecklar en egen digital spelplattform.
Reporter Peter Johansson på P4 Stockholm. Idag väntas sol i stora delar av landet, men ut med Östersjön och i Norrland en del stackmoln. I fjällen utbredda snöbyar och tätare moln. Ekots nyheter med Daniel Klar.
P1, Sveriges Radio.
Det är tidigt, lördag morgon den 5 april. 6 är klockan. Har du någon Irene eller Irja i närheten kan du ju passa på och önska både god morgon och lägga till ett grattis på namnsdagen idag den 5 april. Om några minuter ska det handla om knoppar som brister och skeppsmasken som är en mussla i Naturmorgon.
Det går snabbt när en bit obehandlat trä hamnar i havet.
Så på ett dygn så blir den attackerad.
De ökända skeppsmaskarna är glupska, men de är inte maskar. De är musslor. I Naturmorgon får du veta mer om hur de lever och hur de kanske kan stoppas på ett skonsamt sätt. Och så rapporterar vår utsända direkt från ett storslaget projekt. Våren. Lördag 6:10.
Ja, om 6 minuter börjar Naturmorgon med Mats Ottosson. Men först tankar för dagen med filmaren Sara Bros.
En jul när min systerdotter var 3 år gammal satt hon försjunken i sig själv vid middagsbordet. Plötsligt kom hon fram till mig för att berätta något hon precis kommit på. Vet du, moster Sara, jag är helt ensam här inne. Hon pekade mot sitt huvud. En sån självklarhet blev svindlande att höra från ett litet barn som just blivit medvetet om den totala ensamhet vi alla bär på. Jag kände mig själv just då övergiven i en kärleksrelation av en man jag älskar men aldrig riktigt kunnat nå fram till. Av rädsla för att bli övergiven målade han redan från början upp slutet på vår relation, skyddade sitt hjärta med höga murar. Den ensamhet du kan uppleva tillsammans med någon kan vara avgrundsdjup. Det finns de du känt ett helt liv men ändå aldrig kommer riktigt nära. Och så plötsligt kan en blick från en främling framkalla en känsla av djup samhörighet. En sommar i Sarajevo. Jag passerar en ung kvinna som sitter på en trappa med ansiktet vänt mot solen. Ett par sekunder möts våra blickar. Jag vänder tillbaka och går fram till henne. Undrar om vi mötts tidigare. Hon heter Mariana. Säger att hon kände igen även mig. En omöjlighet. Vi spenderar dagen och kvällen tillsammans och vill aldrig sluta prata med varann. Idag är vi nära vänner. Precis som en konstupplevelse kan väcka något till liv som du känner igen, men ändå aldrig tidigare upplevt. Om jag genom mina filmer kan få någon att reflektera över sitt eget liv och bli berörd, känner även jag mig mindre ensam. Och det djupt personliga kan bli det mest universella. Men när du utlämnar ditt hjärta, i livet eller i konsten, blir slaget också så mycket hårdare om du blir bemött med en kall blick. Det finns de som sett mina filmer som blivit så djupt berörda att de gråtit. Och det finns de som avskytt. Det som är botten i dig är inte nödvändigtvis botten även i andra. Och kanske behöver vi inte ens förstå varför. Vissa människor kommer vi aldrig nå fram till. Men genom att dröja sig kvar, sätta sig in i en annan människas livsöde, inte döma så snabbt, kan vi bli överraskade. Var och en är många. Vi är inte bara en. Och utan relationer till andra är vi ingenting. Ser du skönhet i en annan människa blir hon vacker. Och de sidor som aldrig blir belysta kan blekna bort och dö. De allra innersta rummen har vi nog inte ens själva tillträde till. Men det är kanske just i försöken och längtan att ta del av den andres inre värld och vara i kontakt med sin egen, som det också finns en möjlighet att fördjupa en relation, att verkligen älska. Jag frågade min 3-åriga systerdotter den där julen om hon ofta kände sig ensam där inne i sitt eget huvud. Hon svarade ja och undrade om jag kände likadant. När jag är med dig känner jag mig aldrig ensam, svarade jag. Men vet du, moster Sara, sa hon och lyste upp. Du och jag, vi kan vara ensamma tillsammans. Eller hur? Thank you.
Där slutar lördagens tankar för dagen med filmaren Sara Bros.
Spanarna.
För snart kan det vara för sent. Det är egentligen bara att se framtiden an.
Ombytta roller slutar inte här. Nej, snart kommer vi få leva i en framtid där vi alla blir huvudpersoner i en ny version av ombytta roller.
Och orden på allas läppar, det är lite lagom fartlek.
Fredagar och lördagar i P1 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Vi hörs i Spanarna.
Ja, senare denna lördag, 9:03, kan vi en gång höra veckans Spanarna med Göran Everdahl, Jessica Gedin och Niklas Källner. En timme tidigare börjar P1 morgon lördag, som idag bland annat ska handla om högskoleprovet som ju många ska göra idag. Hur ska man klara pressen? P1 morgon 7:05. Nu är klockan 6:10 och dags för direktsända Naturmorgon med Mats